Det är den här veckan 13 år sedan jag och Nico blev ihop. Det är ju, i det här skedet så finns det så många datum. Det finns bröllopsdagar och det finns förlovningsdagar och allt sånt. Så det här är ju inget som vi tänker på. Men ändå, när det är så här höst och löven börjar lite falla, så minns jag de där veckorna. Och just att vi som gjorde det beslutet tillsammans då. Och det har ju varit ett beslut som har förändrat livet förstås.
Ja, 13 år, alltså det är en tonåring. Någon skulle kunna hinna bli en tonåring under den tiden.
Ja, och det har varit ett problemfritt förhållande, får jag väl säga. Och det är jag ju tacksam för. Alltså vi har på något sätt hittat varann och sen så har vi hållit ihop. Och det har inte varit några konstigheter med det. Det har varit som det ska vara, tror jag. Alltså man litar på varann, man älskar varann, man har gemensamma drömmar, man vill göra saker tillsammans, man skrattar åt varandras skämt och så vidare.
Mm.
Sen har jag ju också tyckt alltid att Nico är ju jättesnygg. Och det är ju, alltså, det är väl normalt i ett förhållande att man tycker att sin partner är attraktiv och så här.
Ja, alltså det är nog en fördel.
Och det tycker jag ju fortfarande. Jag tycker, vet du, när män åldras så blir man ju ofta ganska charmigt äldre, tycker jag. Ingenting att klaga på alls där. Men någon sorts liten identitetskris ändå skulle jag behöva lite hjälp med nu. Eller kanske stöd. Eller jag vet inte. Det här har aldrig hänt förr.
Nej.
För Nico, när vi blev ihop, så när jag var ju förstås jätteförälskad och jag såg ju bara liksom kärnor och jag såg ju den vackraste man jag någonsin hade sett och så vidare. Och det förstärktes ju, eller inte vet jag, det blev i alla fall inte sämre av att nästan alla som jag visar bilder av honom åt sa att han liknar ju Jude Law.
Ja, nu har du sagt så mycket positiva saker om Nico, så nu förväntar jag mig något riktigt elakt som du ska komma till.
Nej, men varför skulle jag säga något elakt om min man?
Nej, men eller något så här, något äckligt eller något så här jättesom stor grej nu. Alltså du har liksom byggt upp det här nu med så mycket positivitet så att det skulle klara av att sätta något riktigt liksom att han har kört över någon igår och smet från olyckan och att nu påverkar det här förhållandet. Alltså i den kategorin förväntar jag mig nu.
Att Nico visar sig vara någon sån här lasermannen eller någon.
Ja.
Att han har nu avslöjat det. Nej, det är inte i den kalibern. Men det här med Jude Law var det jag ville ta fasta på. För att det är något som ändå har följt med. Alltså han är ju ingen kopia av Jude Law. Men många har tyckt att det finns likheter.
Ja.
Och i något skede då, speciellt när han var yngre, så såg jag dem också. Att, ja, men alltid när jag såg Jude Law så var det som att där finns nog likheter till Nico. Och det var ju inte en negativ sak. Alltså
nej.
För Jude Law är ju en vacker man.
Han blev väl röstad till någon så här mänsklighetens sexigaste man i något skede, tror jag.
Säkert något sånt också. Men nu spelar han ju Vladimir Putin i en ny film. Och ser ju exakt ut som Vladimir Putin, eller det är som en skrämmande likhet. Jag vet inte hur de gör när de gör de här personporträtten på film. De lyckas ju ofta hitta skådisar som på något sätt blir kusligt porträttlika, tycker jag.
Mm.
Och när jag såg bilden av Jude Law så var det ju som att, ja men han är ju Putin. Alltså, och säkert det är någon skådespelarteknik också, vet du, att de har studerat hur Putin, vet du, hans ansiktsuttryck och hur han blinkar och hur han går och rör sig och så här. Men ändå så är det ju någon sorts problem nu att det här att Nico då har liknat Jude Law så är som inte kanske så positivt som det alltid har varit.
Nej, jag förstår. Alltså att du börjar se Putin i Nico.
Ja, eller är det så att när Jude Law och alltså då kanske Nico, när han då når en viss ålder så kommer han att se ut som Putin?
Just det. Så att du är lite sådär i förväg nu orolig över hur du ska hantera den dag när du vaknar upp bredvid Putin.
Men jag är ju helt så här införstådd med att vi åldras och jag vill ju bli gammal med Nico och så vidare. Och liksom, han är ju alltid Nico förstås. Men jag hade inte ändå som någonsin föreställt mig att det kanske skulle bli Vladimir Putin jag vaknar upp.
Nej.
Och nu vet jag inte om det blir så, men det var skrämmande att få ens den tanken i huvudet när jag såg de här bilderna på Jude Law.
Men här är väl alltså räddningen här är väl alltså att Nico aldrig får raka sig. Alltså nu är det väl det. Alltså att han måste ju ha skägg alltid. För att om skägget åker så då kommer Putin fram.
Ja, det där skägget kanske är räddningen där då. Har Putin alltså skäggväxt? Alltså rakar han sig månne? Eller som, är han så där som babyface på något sätt?
Det är väl kanske något så här, för han har väl någon så här bakgrund i något så här KGB. Och där ska man väl nog vara. Man får väl inte ha skägg. Så jag tänker att säkert är det väldigt någon som rakar honom noggrant. Han lär ju vara så paranoid också. Så att han kanske inte vill. Han vill inte liksom låta någon komma med en rak huvud nära halsen.
Nico går ju bara till den här ena frisören också. Att även om liksom nu när vi bor på andra sidan stan så ändå så gör han den här resan.
Mm.
Det är bara den där ena frisören som får fixa hans skägg.
Putin lär ju, alltså det finns ju många rykten också om att Putin har alltså sådana här lookalikes. Alltså att han skickar iväg någon som ser ut som honom när han inte själv orkar få. Jag tänker bara att han inte har gjort någon utlandsresa den här senaste tiden.
Nu ser han ju yngre ut än Putin. Det är ju, kan ju Putin ha en lookalike som är 40 år yngre än honom?
Skulle det inte vara ganska Putin att göra det?
Det var ju samma dag som förra veckans podd kom ut så blev ju Jimmy Kimmel cancelled, eller hans program, hans talkshow, blev alltså på obestämd tid alltså taget ur kanalens program.
Mm.
Och det här har ju varit en stor diskussion, det vet vi ju. Har du följt med i det här? Har du intresserat dig?
Ja, alltså så där med skräck förstås, som det ju ofta är nu när man läser nyheter om USA.
Jag har varit ett större fan av Stephen Colbert än av Jimmy Kimmel, men jag har ju tittat på dem båda två. Och Colbert är ju cancelled, han ska ju sluta på våren och det var ett obegripligt beslut tyckte jag. Han var ju också den som har flest tittare. Samtidigt så hade ju funnits en diskussion kring att kanske det här formatet är gammalt och att det borde liksom uppdateras, och det kan jag då igen som köpa.
Mm.
Att det känns nog som länge sedan som jag har tittat på late night TV på TV.
Mm.
Att det som jag gör är att jag tittar på YouTube-klipp liksom dagen efter på dagen. Ofta när jag äter lunch faktiskt. Men i alla fall, det är ju nu eftersom då det är Trump-administrationen då som på något sätt utövar sådana här påtryckningar. Och att de nu då tysta en sån här kritiker. Så det är ju skrämmande på jättemånga sätt. Och så har ju diskussionen gått också. Men så kom ju nyheten igår kväll, strax innan jag la mig, att nu ska programmet återvända.
Mm, jag såg det, ja.
Det blev så stort press nu då på ABC och på Disney att Jimmy Kimmel ska komma tillbaka redan ikväll, den här dagen när vi spelar in det här, tisdag. Så att när podden kommer ut på onsdag så då borde det finnas en ytterst intressant monolog att se på YouTube.
Mm.
Jimmy Kimmel tillbaka i rutan. För alltså, nu är det ju så med hans genre, alltså med komedi, och han har ju kritiserat Trump mycket. Han måste ju, alltså enda sättet för honom att återvända är väl att han blir ännu hårdare och fränare här.
Och han måste skoja om det som hände, och han måste göra det på en sån här, alltså han borde ju egentligen göra det på en sån här South Park nivå av det. Alltså att det på något sätt, det är ju det som ska krävas.
Ja, alltså det stod någonting om att då ABC, alltså kanalen som han är på, så har haft diskussioner med honom och nu ska de då börja sända programmet igen då. Men de här diskussionerna kan ju omöjligt ha varit att han måste börja göra på något annat sätt eller något. Alltså för så funkar ju inte komedi.
Nej.
Och det är ju en del av det här absurda i att han blev cancelled också, att komedin är ju på något vis central i det här med yttrandefrihet. Att man måste få skoja om speciellt de som har makten i samhället.
Ja, det är ju någonting som historiskt också, alltså det är ju inte bara en slump att det fanns en hovnarr som stod där bredvid kungen. Alltså att det på något sätt är ju nog makt och humor är ju väldigt att det hör ihop.
Men var de här hovnärarna ändå att de hade spärrar, att de visste att det fanns gränser, att, att de lite som ändå smickrar sig in hos dem som de ska underhålla?
Ja, alltså det var ju också på den tiden att, att de, de kunde ju bli avrättade. Och sen, sen så var det väl på något sätt att om du är hovnar så får du också mat och husrum, alltså att du, du svälter inte ihjäl och måste inte liksom bo i en lerhög. Så att nu är det ju saker som behöver beaktas det, men nu tror jag att de säkert prövar sina gränser, alltså för att nu tänker jag ju att kungen också ville ju ha en hovnar som på något sätt, alltså att det är ju också en grej att, att det är ju också fint för en kung att kunna skoja, att kunna skratta åt sina egna tokerier också till en viss gräns. Alltså, att jag menar, för kungar begår ju också misstag. Och jag menar att om kungen, inte vet jag, tollar ihop sig med sin så här majestätiska kappa och så slår han en kullerbytta ner från tronen, så säkert blir det ju liksom helt tyst. Men att nu är det ju liksom, alla tittar ju på hovnarren där då. Att hur räddar han det här? Och sen kanske gör han det då med en, han liksom slår själv en kullerbytta och fjärtar eller visslar, alltså sånt där som de gjorde, och så applåderar allihopa och tycker det är jättekul. Eller så ska han säga någonting att, att hörru du ska vara kung och det är jag som är hovnar, och så skrattar allihopa. Och sen så skapar man då en sån här situation som den här hovnaren kan återkomma till, att, 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 att han kan ju sen skoja om det, att kommer du ihåg då när du slog en kullerbytta? Om kungen då liksom blir helt röd i ansiktet och börjar liksom föra fingret mot avrättningsknappen som han har i armstödet, så då vet ju hovnarren att okej, där går liksom gränsen. Men att nu är det ju de som måste testa det. För att om kungen istället reagerar med att jo, jag var nog ganska skojig då, och så tycker alla andra också att han var skojig, så då anses ju kungen vara vis och en fin man som kan skratta åt sig själv.
Ja, du har ju faktiskt studerat det här nu, märker jag. Du är insatt i problematiken och förutsättningarna för att vara hovnar.
Ja, jag har faktiskt väldigt förtjust. Alltså jag såg en t-shirt där det var en bild av en hovnar och en medeltida riddare. Och så står det "Born to jest, forced to joust". Och att den där t-shirten, så det liksom, det resonerar någonting i mig, att jag fick ett så otroligt starkt HBR till den där.
Nu måste jag säga att jag vet inte vad joust betyder.
Alltså det är när två riddare så här har lansar och springer mot varandra med en häst. Alltså när man, du vet, det här som riddare gör, en duell med lans och häst.
Men ska den här t-shirten på något vis, alltså...
Det stod bara, alltså, born to jest, forced to joust. Och att det på något sätt är så där att jag vill bara vara en rolig gubbe, men att jag måste ha ett vanligt jobb också. Alltså att det på något sätt, det var väl det som jag tyckte var fint med det här.
Men så du jämför ditt jobb på Yle då med att som en sån här riddares tornerspel?
Nej, det gör jag inte. Det var en rolig t-shirt, vi behöver inte analysera den så mycket. Men ja, jag är fascinerad över hovnarrar och medeltida hov och kungars nycker.
Ja, men nyckeln här så var ju då att om det är en härskare då som har självdistans, så då har man ju större frihet som hovnar.
Så är det.
Nu har vi ju en härskare i USA som har väldigt lite självdistans, och också en som har brytit mot så många konventioner för sitt ämbete, så det finns ju otroligt många skäl och sätt att göra sig lustig på hans bekostnad då.
Mm.
Men det som jag nu egentligen bara ville komma till här var att det ska bli så otroligt spännande att se hur Jimmy Kimmel hanterar den här återkomsten nu.
Men finns väl egentligen bara två alternativ. Alltså det ena är ju att han skojar om det på ett jätteroligt sätt, eller sen det andra att han inte alls pratar om det. Och då på något sätt, utgående från det, så vet man ju sen också hur diskussionerna har varit och vad på något sätt upplägget är. Liksom att få han sitt jobb tillbaks, men att han har munkavle på sig.
Ja, men då skulle han ju inte ha tagit sitt jobb tillbaka.
Men man vet ju inte. Han behöver väl pengar och jobb som alla andra. Han vill väl inte heller bo i en lerhög och svälta.
Jag tror nog att han klarar sig, liksom, att han skulle få arbete på annat sätt och så vidare. Men nu är det ju så att om man gör en sån här sak, man cancelar någon och sen så kommer han tillbaks, så då måste det ju vara with a vengeance. Alltså då blir det ju värre än vad det var innan, så att säga, för härskaren.
Och det är därför det på något sätt är så konstigt också, för att nu tänker man ju att det är det enda alternativet han har. Och därför är det ju konstigt att ABC på något sätt har gått med på att, att han får göra det på nytt. Och jag börjar ju fundera att är det, men tänk om han liksom lurar dem. Alltså att de är sådär att jo, du får komma tillbaka. Men du får sen inte skoja om Trump. Och han är sådär, jag ska aldrig skoja om Trump mer. Nu har jag lärt mig min läxa. Just för att han har så här fuck off money redan. Så att han kan liksom gå med på det här. Han får göra sin monolog. Och så säger han vad han på riktigt tycker. Och så får han sparken en gång till. Det kan ju också vara det alternativet.
Ja, alltså ett otroligt intressant program väntar oss.
Är det månne så att i varje förhållande så finns det en kung och en hovnar? Jag tänker lite nu på den här inledningsdiskussionen om att du då vaknar upp bredvid Putin. Och så där.
Ja, det gör jag ju inte. Jag vaknar nog fortfarande upp bredvid Nico förstås. Och liksom ingenting har ju ändrat. Det är bara den här min mentala bild av hur han ser ut som kanske kommer att färgas av det faktum att en av hans lookalikes numera liknar också Putin.
Ja, men jag tror ju nog att det här är nog ett hjärnspöke som kommer bara att förvärras. Alltså du kommer att ni kommer att vara på restaurang och så kommer Nico att vara så här, om jag ska ta den här borstsoppan och du är så här, va? Vad sa du? Och, eller sen tycker du vaknar mitt på natten så här svettig och så hör du hur han snarkar så här, da. Eller något så här, alltså så här ryska snarkningar, alltså små grejer som på något sätt förstärker den här bilden av att han förvandlas till Putin.
Det är inte lätt att förstå, men många tycker ju också att Putin är sexy.
Det var inte egentligen det jag ville prata om, utan jag tänkte fråga om att har du hört om 3-timmarsregeln när det kommer till förhållanden?
Är det här att om smörgåsen har legat mindre än 3 timmar upp och ner på golvet så kan man äta den?
Då? Det är väl 5-sekundersregeln det, tror jag. Att om det är mindre än 5 sekunder så då kan man äta det. Det har jag testat faktiskt, alltså en myrstack en gång med en karamell. Och det gick nog.
Alltså att du satte en karamell i 5 sekunder i en myrstack?
Jag tappade ett Werthers original i en myrstack och jag hade bara en. Och på 3 sekunder plockade jag upp den, strittade bort myrorna och det gick hur bra som helst att äta.
Men vad gjorde du där vid myrstacken?
Jag stod och tittade på den, petade på den med en pinne och skrattade till och så dreglade jag ut ett Werthers original in i myrstacken. Och tänk för dem liksom, alltså att det är på något sätt att först så kommer det liksom ett svart moln över himlen och de är sådär att nu dör vi. Och så kommer det då alltså en gud som spottar ut så här liksom manna från himlen. Alltså de har aldrig sett så mycket socker koncentrerat i en karamell tidigare och de är sådär att alla våra problem är liksom bortblåsta. Och sen plockar den där guden snabbt upp det och såhär bort, ja, 3 sekunder och så försvinner han.
Ja, men det där är ju nog någon annan regel. Det är ju ändå som säkert 20 myror som han vara på den där karamellen. Och som,
vet du vad? Jag tror att av alla
som har gått omkring på skit och
nej,
liksom
är, jag tror av alla skogsvarelser så tror jag att myror är otroligt hygieniska. Alltså jag tror att de har sån här, de är som ankor, att det fastnar inte skit på dem. De är jätterenliga varelser. Men det var inte det jag skulle prata om heller, utan 3 timmars regeln i ett förhållande. Så det här var väl jag kommer inte ihåg vad hon hette, en TikTok-influencer. Och det här är då tanken att det är sådana som du och jag, alltså sådana som har varit i ett långvarigt förhållande med små barn och på något sätt försöker få den här vardagsrumban att fungera. Och det här handlar då om att varje kväll så delar man in i 3 olika block. När barnen sover så börjar första timmen. Då ska man plocka upp och resetta sitt hem så gott det går. Alltså att du för bort alla leksaker, du för undan all disk, tvättar kläderna. Alltså du gör det här som du inte har hunnit göra under dagen. Det är timme 1, effektstäda. Sen timme 2, då umgås man aktivt. Man sätter bort telefonerna och gör någonting som båda två vill göra tillsammans. Spela Magic the Gathering eller fara ut och titta på myrstackarna. Alltså att man på något sätt gör någonting tillsammans som stärker förhållandet utan distraktioner. Därför så sätter man bort telefonen. Och sen den här sista, den här 3:e timmen, då får man göra precis vad man vill separat. Alltså då kan du ladda batterierna genom att spela eller att se på Gilmore Girls eller vad du vill, men att då är det liksom så där kravfritt. Alltså att du kan göra det utan att ha dåligt samvete. Du behöver inte fokusera på att oj, jag borde nog städa egentligen, oj, vi borde nog umgås egentligen, utan du gör precis vad du vill den sista timmen.
Men alltså kravfritt, det här var ju som en lista med krav som läggs till dessa trötta småbarnsföräldrars vardag. Alltså för det första, städa, ja, men en timme, alltså vad ska man som börja skura och liksom, alltså, vill du ta bort böckerna från hyllan och damma bakom? Alltså vem måste städa en timme?
Du behöver inte städa en timme, men jag tänker sådär, vi har ett stort hus och vi har väldigt råddiga människor som bor här. Så för oss att liksom effektstäda och plocka undan, alltså det tar minst 45 minuter och då har vi inte liksom torkat damm, utan då har vi bara liksom roadat bilbanor från övre våningen ner till garderoben i första våningen.
Men resetta sitt hem, alltså inte måste väl det betyda att man ska som, vet du, skura kristallkronan varje kväll så att det som ser ut som att ingen har varit
ingen
där.
Behöver skura någonting, men att man bara tar bort bråtet så att man ryms och går ut ur sovrummet när man vaknar på morgon. Alltså det är på
men
den
är det
nivån.
Inte rimligare att man, okej, okay, för jag förstår, alltså köket måste ju vara i ordning för att man ska äta frukost sen när man vaknar och så vidare, och så måste det ju finnas rena kläder och allt det här. Det är ju en del av logistiken, men det tar inte en timme.
Nej, men det tar den tid som det tar, men att du kan sätta en timme på det om det är sånt behov.
Alltså jag bara kommer inte ifrån nu att alltså det här helt uppenbart var ju en lista med mål skapad av en kvinna.
Visst, ja, alltså det är en kvinna som startade den här trenden, ja.
Ja, men det är ju som så här klassiska. Om jag nu får generalisera så är det ju klassiska kvinnliga neuroser. Alltså att det måste vara rent och så måste vi ha någon sån här kvalitetstid i förhållande. Och sen så var det då en timme då som man får göra det man mest av allt behöver göra. Alltså ta det lugnt och bara som få vara för sig själv och vara med sig själv. Alltså jag tycker alltså hela den där 3 timmars slotten där, den är ju underbar. Barnen sover. Nå ja, då städar man snabbt och sen så gör man någonting fantastiskt. Man far ut i trädgården och dricker ett glas vin tillsammans. Eller man läser böcker. Eller man far och köper något gott att äta till kvällsmat eller någonting. Eller så har man sex. Eller, alltså man liksom, ska man nu börja göra det till något sån här prestation? Att nu ska vi vara effektiva och resetta.
Nej, men det är väl,
och sen
det är väl,
ska vi utveckla vårt förhållande.
Grejen alltså som jag tycker, alltså jag håller inte väl med om att det här är klassiskt kvinnliga neuroser. Jag upplever nog att det finns liksom att alla kön på något sätt har kanske inbyggt i sig att man mår bra av att det är städigt och att man inte har dåligt samvete för att man försummar andra grejer i en kompromisserna som finns i ett förhållande. Men det du beskrev är just det där som man kan göra, men det som jag går igång med det här är att jag uppskattar på något sätt att det finns den här liksom rutinen i det, för att jag upplever att det är så svårt att få det där synkat annars. Alltså att jag kan ha så här, man är så överväldigad så att ofta så sitter man ju bara och doomscrollar och man orkar inte något annat, men att när det finns en rutin i det och så vet man okej, okay, yes, nu är vi båda två inställda på att vi städar först, då är det lättare än att kanske ena är sådär yes, jag vill städa, och den andra är såhär, ja men jag vill se på film tillsammans, kan inte vi göra det? Och då blir det bara gräl, alltså då funkar det inte, för att då har den som städar är arg för att den städar själv och den andra har dåligt samvete för att den inte hjälper till att städa.
Och att man då efter, om man nu har haft då ett 13-årigt förhållande, att man varje dag ska måste på något sätt utveckla det förhållande. Alltså förhållande lever ju och utvecklas i takt med en själv. Inte ska man nu måste sitta där en timme och ha någon sorts podcast då med sin partner varje kväll för att som utvecklas.
Det är väl precis det man måste ha. Alltså efter att man har småbarn och man är super super trött och att det är ju liksom det är ju där som förhållanden kan försvinna i de här klädhögarna. Alltså,
men man pratar väl hela tiden. Alltså det är just det här, det ska som ske då när barnet sover.
Det går inte att prata hela tiden. Det går inte om man har 2 barn som babblar i mun och skriker mamma, pappa. Det går inte att prata då. Det är enda gången du kan prata är när de sover. Och då är du för trött, så att om du inte har rutiner så gör du inte. Det här är ju alltså, jag förstår att du på något sätt blir provocerad av det här. Och jag gissar att det skulle bli det. Men det här är ju någonting alltså, som, det här är ju en global trend, alltså det är jättemånga som tycker att nej, men det här, här finns någonting i det här.
Men det också går hand i hand med en sån här hjälplöshet i nuet, att vi måste som vill du ha som råd och pedagogiska ramar för allt vi gör så att det ska vara så bra som
det är,
möjligt.
Det är ju precis,
man måste ju se till sitt eget förhållande och till sitt eget liv och vad man behöver. Och framförallt, om man har en hel dag med ett barn, är ju som 2000 olika moment som man ska utföra, så allting ska som fungera. Och då när barnet sover, då ska man inte måste börja med någon terapisession eller liksom med någon storstädning innan man då får sätta sig med sin bok och liksom koppla av.
Men ser du inte alltså att om du då är hemma med barnet ett halvår, ska du inte städa på ett halvår då? Och ska du inte prata med din partner på ett halvår då?
Man städar ju lite grann hela tiden. Man måste också diska varje kväll, men sen så städar man väl lite större en gång i veckan. Så det har räckt bra för oss.
No, men det är, var och en med sätt. Det är ju olika de här behoven, men jag tycker det fanns någonting i det här, alltså det var något vi pratade med Janika också om, att men det här måste vi försöka liksom anpassa, och sen blev det en diskussion om att vi börjar liksom kompromissa, men ska vi göra så att vi, om vi skulle göra så att vi städar 15 minuter och sen omgås vi 10 minuter och sen har vi 4 timmar Gilmore Girls i olika rum sen efter det, alltså att sen börjar man liksom kompromissa sådär, men att vi var båda två helt överens om att här finns någonting. Och det som du vill bara en kommentar till det där, du sa att varför måste det vara så pedagogiskt och att man måste maxa allting. Det handlar ju inte om det, det handlar ju om att överleva. Alltså just för att vi har de här nyheterna från USA och allt det där, och att det är liksom överlag tufft att vara och det är tungt med småbarn. Så det här är ju som en sån struktur som hjälper. Alltså det är ju som att man är för trött för att jag har ingen aning om vad vi ska äta idag, och så bläddrar man i en bok. Nej, men det här tar vi. Alltså att någon annan har redan tänkt och så följer man rutinerna. Och ja, det kan också vara en hjälp.
Men i det här gisslandramat som kallas det heterosexuella förhållandet, så är det ju nog kvinnans behov där som då har fått styra hur det här upplägget har utformats. Och liksom mannen då som kanske skulle vilja ha 3 timmar TED, som ju ditt radioprogram hette ja, en gång i tiden också, på Radio Extrem. Bra program som kom på fredagkvällar. Så liksom, du vill ju då, när barnen sover så vill du spela ett spel i 3 timmar eller läsa en bok i 3 timmar.
Ja.
Men det skulle ju aldrig då kommittén gå med på.
Ja, men jag vill ju nog också ha ett rent hem och jag vill ju nog också ha ett förhållande. Men att när det är så där att man är att nu kan jag bara sitta här tills det blir morgon. Alltså då är det ju bra att det finns en rutin som hjälper till.
När Kaju somnar så får ofta Nico först att träna. Sen när han kommer tillbaks så får jag att träna. Under tiden har jag städat lite och så städar han lite. Och sen så har vi kanske något äktenskapligt skoj. Eller så får vi ut och dricker ett glas vin i trädgården. Eller så tittar vi på RuPaul's Drag Race. Så här som man gör. Vi behöver inte någon så här självhjälpsbok för att få det där att fungera.
Nej.
Och den där metoden är ju bra för oss. Den är inte bra för allihopa. Men ju mindre strukturer man måste ta ställning till som småbarnsföräldrar, desto bättre tror jag.
Ni behöver inte några nya böcker. Ni har redan Nikos lilla röda.
Det är ju Mao som skrev den lilla röda.
Ska du på bokmässan då?
Nej, jag har ingen bok i höst.
Nej.
Så jag är hemma.
Just det. Jag ska ju få till Göteborg på bokmässa. Sa jag det också att båda mina barnböcker nu har sålts till Iran? Alltså de ska översättas till persiska.
Du, jag vet ju det här och jag vet att du säger det här nu för att du vill provocera mig till någonting. Jag tycker att det är jätteroligt att dina böcker säljs ute i världen. Mm. Jag har aldrig hört om någon som översätts till persiska eller Nej. Alltså från svensk Finland. Så att det är ju en jättestor grej.
Jag tycker också att det är jätteroligt för att jag kommer ju ihåg också, alltså jag har pratat i den här podden också om att jag har ju blod från Mellanöstern i mitt DNA också. Alltså det var ju någon promille, men att det känns ju ändå som att nu mina böcker hittar hem på något sätt.
Jag tror ju inte att mina böcker som ofta innehåller homosexuella karaktärer och kanske sånt här, de skulle säkert inte godkännas av statsledningen i Iran. Lite överraskad också över, jag tänker den här Stevens Fate utan mat, där är ju en sån här mamma som jobbar och liksom alltså måste de som skriva om det då att hon bara pratar med sina vänner eller någonting?
Nej, men det är ju det där som skulle bli jätteintressant alltså, för att det kan ju hända att det händer någonting i översättningen där också. Nu kan jag ju inte persiska, men att det kan ju vara jätteroligt att se hur det funkar. Jag vet ju inte heller, alltså har man husdjur på samma sätt där? Eller är det på något sätt väldigt exotiskt det här? Och jag tänker ju att jag hoppas ju att jag kanske får en inbjudan till något universitet i Teheran där jag kan på något sätt öppna upp mitt författarskap. Det skulle kunna vara jätteintressant.
Ja, jag förstår ju att det som du ju är ute efter nu är något sorts tillkännagivande då från mig.
Kai, mina böcker har nu blivit översatta till mer länder och språk än dina böcker.
Ja, och du ska på mässan, höstens största bokhändelse, och jag ska inte.
Nej.
Och du gör det här med vänster hand och tycker inte att det är som är en så stor grej. Så är det.
Ja.
Mm.
Det var väl egentligen bara det.
Nej, men du ska ha roligt. Jag var ju där för ett år sedan och då fick jag ju träffa astronauter och Joyce Carol Oates åkte jag hiss med. Och,
ja.
Och det var en rolig mässa som alltid. Och Göteborg är ju en underbar stad.
Jag är mycket taggad och känner på något sätt att finlandssvenskarna har ju en helt annan status i Sverige nu också. Och jag känner ju humorgruppen Kai. Så jag tänker att det borde ju, bara den kopplingen så borde ju föra in mig i nya spännande rum där i Göteborg.
Jag blev så förbannad. Jag var ju på den här masterklassen med Jonna Vida Lindqvist.
Ja.
Och det var intressant att lyssna på.
Frågade du om trollpenisen?
Nej, jag ställde ingen fråga om trollpenisen. Det var tyvärr att man måste prata engelska för att det var som öppet då för både svensk och finskspråkiga, och då pratade vi engelska då för att alla skulle förstå.
Ja.
Men sen så skulle jag ju köpa en bok och få den signerad. Och då frågade han vad jag heter och så sa jag Kai. Och så tändes den glimt i hans ögon. Ja, det har varit mycket med Kai det här året. Så jag som att satan, Jonna i Vida Lindqvist, du vet inte vad du petar i. Och liksom alltså, och inte kan jag börja förklara det för honom då heller. Nej. Vad han petar i. Och inte Nej. Finns det någon orsak att göra det.
Nej.
Men det har blivit så att jag inte kan säga mitt namn nu för tiden utan att ja, det är bastubröderna, va? Alltså jag är heligt förbannad.
Jag tror jag har ganska bra koll på gränserna nu, alltså att om du skulle vara kung och jag skulle vara hovnar, så då vet jag vet det här ena ämnet som man inte ska gå och potta i.
Fingret rör sig mot den här fritera levande i olja-knappen.